säger det om idag. Men Jesu ord, det är fullbordat i Johannes 19:30. Det är hur värdefullt som helst. Det är fullbordat. Och där ibland tänker man, ja vilket? Ja, det är ju naturligtvis Jesu frälsningsverk och försoningsverk. Genom att ett oskyldigt liv offras för att återlösa och friköpa den skyldige, alltså oss den skyldige. Försoningen i Jesus Kristus tolkas och förstås i ljuset av gamla testamentet naturligtvis. Det beskrivs lite olika, det här ordet i de olika språken, i hebreiska eller grekiska, vad ordet frälsning innebär. Det som Jesus fullbordade. Och det här i gamla testamentet, det talar om att det är någonting som omspänner hela människolivet med alla dess aspekter. Med räddning från allt som hotar och ödelägger det. Med beskydd och bevarande samt allt som främjar lycka, välstånd, utveckling och framgång. Det är det här hebreiska ord som heter jasha. Sen i Nya testamentet på grekiska så heter det soso. Det betyder frisk, hel. Och det får betydelsen att bevara eller rädda tillbaka. Till skapelsens intakta, friska och fullkomliga tillstånd. Det är ganska omfattande kan man säga. Och har oerhört mycket att ge. Och det är naturligtvis obegränsat. Begränsning gör vi väl ofta själva genom att vi väljer bort sådant som vi tycker. Det är lite för bra. Och sen så säger vi att vi lägger väl oss lite lägre. Men det här glada budskapet, evangeliet om Jesus, det är ett glatt budskap för allt han har gjort. Det är inget sorgligt budskap och det är inte ett deprimerande budskap. Alltså människor, den glada nyheten vad Jesus har gjort för oss. Och det finns ju väldigt mycket i Bibeln som talar om de här människorna som gick trons väg. Och vilka gärningar som genererades genom att man gjorde det. Och då ska vi inte glömma att det var inte utav lagiskhet framförallt, utan det var hängivenhet. Att man älskade Herren och ville följa han och göra det han sa. Inte tvärtom. Att man börjar göra och i handling försöka prestera, utan i tro och glädje gör det han säger oss att göra. Det finns ett kapitel som jag ägnat mycket tid åt, kanske en 30 år eller så där, som är Hebreerbrevet 11. Och det heter numera trons människor. Tidigare tror jag det hette trons hjältar. Och det börjar ju tron, en övertygelse om det man hoppas. En visshet om det man inte ser. Alltså det är någonting som man är viss om och övertygad om som man inte ser. Och ändå värre så är det väl så här att det står någonstans att den rättfärdige, Galaterbrevet 3:11, ska leva av tro. Det innebär att vi ska leva utav sådant som vi inte ser egentligen. Utan vi ska ha en visshet och ett hopp. Det som Bibeln beskriver för oss som en andlig verklighet. I det här kapitlet så sker det saker hela tiden. Det är människor som gör saker genom tron och man gör det i tro. Det finns många exempel. Men det står lite, alltså om vi säger hela kapitlet, vilket jag inte läser nu, men till exempel i vers 6. Men utan tro är det omöjligt att behaga Gud. Ty den som kommer till Gud måste tro att han är till och belöna den som söker honom. Och det är klart om vi som troende eller icke troende, men om vi vänder oss till honom. Det Gud förväntar sig, det är att vi tror att han finns till. Och det gör vi ju klart om vi vänder oss till honom, så finns det ju en tro på att han finns. Men också att han belönar. Att han lyssnar till oss. Det är lätt att köra in i några svarta moln och visst en tro på Gud, men inte få någon förväntan på några större saker som han skulle hjälpa oss med eller var intresserad av att hjälpa oss. Men det bygger alltså på också att förvänta, ha förväntan på honom att han griper in, att hela tiden är intresserad och vill hjälpa oss. Och sen får du ju, står det ju många exempel om människor som agerade i tro och genom tro. Och en del, de blev utkallade som i vers 8, Abraham. Han skulle dra ut i ett land som han skulle få i arv. Och han begav sig iväg utan att veta vad han skulle. Och vi är väl ofta sådana att vi vill veta vad vi ska. Och vi vill veta slutmålet och vi vill liksom gå mot det. Och då är frågan, om man inte har slutmålet, vad ska man då gå mot? Hur ska man veta var man är på väg eller ska komma? Ja, det är ju naturligtvis då som troende att vi vill göra Herrens gärning. När vi inte vet precis, men vi känner Herrens ledning i våra liv att vi ska göra si eller så, det gäller det. Värre är det egentligen inte. Med den helige andes hjälp och maning så är vi ganska säkra på vad Herren vill, och modets bekräftelse naturligtvis att det ligger inom de gränser som Herren har lovat i sitt ord. Ni vet, en råd där sedan upp att folk gick genom Röda havet. Genom tro föll Jerikos murar när man intog Israel. Och sen genom tron undgick sjökan Rahab, som omtalas mycket, när man intog Jeriko. Och det står här nere i vers 34. De var svaga, men de blev starka. Och då tror jag inte att de blev starka på det sättet att musklerna växte lite, utan det var möjligtvis de andliga musklerna. Därför att det var tron som var verksam i dem. Att tron gjorde att man gick ut och man gjorde saker i visshet om. Precis som vi i inledningen sa. Att man har en visshet om det som man inte ser. Utan vi går framåt och få styrkan för att komma igenom. De här människorna, de hade ju läst, och de hade läst skrifterna, och de här, en del hade umgåtts med Gud naturligtvis. Men för vår del så har vi det lite enklare idag, eftersom vi har Bibeln. Vi har Guds ord hos oss hela tiden. Vi kan när vi vill gå tillbaka och läsa i den, och vi kan se vad Jesus vill och vad han gjorde och hur han tänkte. Lära känna honom väldigt väl genom att läsa ordet. Men läser vi inte, så lär vi inte växa heller, utan det ligger där i alltihop. Sen vet jag inte hur populärt det är, men Bibeln är ju inte felfri i den bemärkelsen att den är korrekt i kanske stavning och andra saker. Det finns andra brister i den utan att gå in på det. Men dock konstatera att den är ofelbar. Den är ofelbar i sitt budskap. Och det är en väldig trygghet, för ibland så hänger man också på småsaker. Det stämmer inte riktigt där, kanske det är si. Men det är ingenting att hänga upp sig på, för den är ofelbar i sitt budskap. Och det är en väldig trygghet att Herren själv har varit med och format ut den, och vi kan vara trygga i det som den står och säger. Men nu till detta. Vi måste bejaka, och det vill säga acceptera. Det är det enda vi behöver göra, det är att acceptera. Inte göra någon krampaktig prestation, utan acceptera det Bibeln säger. Och ta emot resultatet naturligtvis, som baseras på det försoningsverket som Jesus gjorde. Och vi har gjort det lite krångligt ibland. Jag vet ju, när vi talar om andens frukt till exempel, som står om i Galaterbrevet 5. Och det talar ju om både köttets gärningar och andens frukt. Och sen läser vi vad köttet innebär. Otukt, orenhet, lösaktighet, avgudadyrkan, svartkonst, fiendskap, kiv, avund, vredesutbrott, gräl, splittring och så vidare. Så vi vet ganska väl vem som är källan till de olika sakerna. Och sen kommer vi till andens frukt, är kärlek. glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självbehärskning. Och då stannar vi ju med det många gånger, så säger vi, och det var ju bra skrivet, men lev upp till det. Och vi väljer bort det många gånger genom att säga att ja, men det där klarar inte jag. Jag är inte sån att jag kan vara på det sättet. Och plötsligt så har vi begränsat Gud. Där han säger att när vi har tagit emot honom, fått Guds ande i oss, så säger att frukten är den här. Men vi ser ingen frukt. Det blir tvärtom. Och då säger vi, vem ser felet då? Och Gud missar. Det blir fel frukt. Nej, naturligtvis så hänger det på dig och mig att välja och bejaka och acceptera. Och Gud sagt i sitt ord att detta är andens frukt. Det måste vi förutsätta och förvänta oss att det är så. Och då stadfäster han ordet och ger oss möjligheten, inte i köttet och prestation, utan i form av att vi med hängivenhet vill följa honom och göra det han säger. Och hålla det sant att det här mycket väl kan vi uppnå. Och det är inte bara detta ordet, det finns många som vi med lätthet väljer bort och säger att det är inte aktuellt för jag är inte så. Men det går inte att säga så. Att vi är inte såna, för ordet säger förvandla genom syndens förnyelse. Så Herren har till och med gett oss förmågan att förvandla oss genom att programmera om oss i linje med det han har sagt och gett oss. Det roliga är att en sak accepterar vi på detta sättet, och det är frälsningen. Därför att det är lätt att säga att jag är frälst. Det är väldigt lätt och ingen kan kolla det. Ja, det stämmer eller det stämmer inte. Men att orsaken till att du är frälst, jag hade väldiga bekymmer med detta. När är man frälst? Då pratade alla om att komma igenom, att få upplevelsen, och så händer ingenting. Man får ingen upplevelse, ingenting. Stendött. Och så säger alla, ja, men upplevelsen. Och då tänker man, ja, det kommer väl med tiden, så kommer det inte. Och sen när man landar i detta enkla, att det enda säkra som man kan bygga frälsningen på är ordet. Till exempel i Romarbrevet 10:9. Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, ska du bli frälst. Till med hjärta tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst. Det är det enda, det är absolut enda som man kan hävda och göra anspråk på sin frälsning. Genom att hänvisa till det ordet. Att säga till Herren, jag var så enkel, jag trodde det du sa. Du sa så här ditt ord och jag tog det på ditt ord. Och det är därför jag står här inför dig. Jag har inte presterat någonting mer än att acceptera det du har sagt. Och Gud, han kommer att bli överlycklig. Äntligen någon som tar mig på allvar. Så enkelt är det. Men det är den delen som de flesta accepterar. Men allt annat i ordet är precis likadant. Andens frukt. Ta emot det på samma sätt. Ordet säger att andens frukt är den här. Då är den ju det. Det är ju ingen annan frukt. Och då är det bara att bejaka det och ta emot det och odla det. Komma in i helgelseprocessen. Ibland när vi talar om Herren och under, så kommer vi ofta in på helande. Och jag kan tänka ibland så här att om man gör anspråk på helande, det finns många aspekter om detta, för antingen så ber någon för en och som kanske har helande skåva eller tronskåva och ber i tro om människor. mottar helande. Och sen är det bra. Man ser resultatet ganska snabbt. Eller också så är det någon som ber, det händer ingenting. Och då säger alla, om man, det var ju synd, för jag är ju åmat. Och så frågar man, hur känner du dig? Jag känner mig dålig. Alltså, om nu är det så att precis som Jesus har frälsat så tog han våra sjukdomar, måste vi ju ta det i tro likadant. Det innebär, nu säger jag bara vad jag kan ju bara säga vad jag själv tror, att i den stund jag eller någon ber för mig om till exempel helande, då släpper jag det och lägger det i Herrens hand. Problemet är om någon blir helad ögonblickligen och inte har sett förankring i ordet. När fienden kommer på igen och plågar och säger, du ska inte tro. Du ska inte tro att du är helad. Känn här hur du känner dig. Så risig och så då. Men lögn ifrån honom. Och då gäller det vad mitt vittnesbörd står. Jag accepterar inte den lögnen. Jag står på ditt ord, Herre. Där du står att du har tagit våra synder och våra sjukdomar. Men det har du ju inte om inte man har kunskapen om vad Guds ord säger. Om man ingen kunskap om det så är det svårt att stå på det när attackerna kommer. Så jag tror det är samma sak där. Att vidhålla. Hävda ordet. På grund av ditt ord så förväntar man det. Sen kan det ju naturligtvis vara tvärtom. Man ser ingenting någon gång. Och vad gör man då? Det säger man, det fungerar inte. Det, istället för att ta Jesu ord på allvar. Vad rör det dig? Om det är så här, vad rör det dig? Vi kommer alltid dit hen när vi inte får allt ifrån Jesus där. Han avslöjar allt. Ni vet det här i Johannes 21. När någon frågade om vad skulle hända om den andra lärjungen. Då säger Jesus, sköt du dit? Och vad rör det dig om det är så eller så? Väldigt befriande att kunna släppa det med det. Att bara kunna lämna det. Att inte behöva analysera eller tro, fundera på eller tro man kan hitta något fel eller lägga det i Herrens hand och släppa det. Det är en väldigt, väldigt befrielse det. Nu vet vi ju att Jesus han gjorde många under och även efter den hade lämnat så gjorde ju den helige ande mycket och hade väldigt omsorg om människor. Ni kommer ihåg den här i Apostlagärningarna 8, den etiopiska hovmannen som kom här i sin vagn och fram. Och plötsligt så blir Filippos sänd ut till den här. En Guds ängel hade kallat honom för det. Och sen kommer den här och han förklarar och lägger ut skrifterna för hovmannen. Och han blir nöjd med det han hör. Och sen när de går vägen fram så kommer de till vatten. Och plötsligt har de pratat om dop. Och då säger hovmannen också, här är vatten, vad hindrar att jag blir döpt? Och det är ungefär som om ordet säger den som tror och blir döpt. Då kan man ju liksom tycka det räcker ju. Och det står att jag ska tro, det gör jag, men jag ska bli döpt, och då döper jag mig väl. Det behöver inte vara djupare, men den här han hade också läst nu, och det kan ju inte ha varit så väldigt länge när man pratat om detta. Men han kände det här rätt. Och de stiger ner i vattnet, och Herrens ande rycker bort Filippus. Så plötsligt bara försvann han, och jag undrar vad den andra tänkte. Men det var han borta, och han blev ju inte förtvivlad för det. Utan då stod det så här att hovmannen såg honom inte mer. Men fortsatte glad sin färd eller sin resa. Så han blev glad. Han blev inte ledsen och deppig utan han blev jätteglad för han hade gjort det steget. Det lyfte upp och man kände att han hade, att det som man saknade hade kommit in i hans liv. Man kan ha många slutsatser av de här berättelserna. Och det är det som vi har ordet för. Att läsa och ta till oss och förstå. Vi tycker ibland vi är unika i våra situationer, men människor har ju genom olika tider varit tillsammans. En sak som är svår att passera i de här sammanhangen är ju den här blodsjuka kvinnan i Markus 5. Och då kan man tänka ibland, ja, hur hinner Gud mig och lyssna på alla böner och ge bönesvar och så vidare. Detta talar ju egentligen för att den enskilde som i tro vänder sig till honom suger till sig det gudomliga, kraften. Alltså en människa, en enskild människa som vänder sig till Herren med tro i sitt hjärta och sträcker sig mot honom. Han drar till sig Guds kraft. Kan man ju dra en slutsats om när det gäller den här kvinnan. För hon tänkte, om jag bara får röra vid Jesus. Varför röra vid en så blir det bra. Och Jesus, han visste inte ens om detta. Och plötsligt så kände han att det gick ur kraft ur honom och så vidare. Och hon blev helad och han säger då, min dotter, din tro var frälst, dig och fri. Du var frisk och fri från din plåga. Alltså plötsligt då så har hon ju på något vis tagit sitt helande. Och det gjorde hon inte för att vara bra eller för att hon hade förtjänat, utan hon hade hört talas om Jesus naturligtvis. Hon hade samlats där med övriga. Och plötsligt så får hon sitt helande baserat på det hon har hört och hon förväntar sig. Vi läste här att, att man utan förväntan på Gud så är det omöjligt att behaga Gud. Till den som kommer till honom måste tro att han är till och belöna. Och ibland så har vi väl gett upp många gånger. Vi kommer in i slentrian och vi ber och har inga större förhoppningar. Och säger ordet, ha en förväntan då också. Be och be. Men förvänta också. Till och med säger så långt att ni redan har det ni har bett om. Om vi som församling eller enskild ber om något. Och mentalt betraktar det som att det redan har hänt. Istället för att vi hela tiden går och väntar på att det ska hända. Tänk själv vilken skillnad mentalt att tänka att det redan har skett. Istället för att det ska ske. Det är fullbordat, sa Jesus. Det finns det. Det är redan gjort. Han kommer inte göra mer utan det finns det. Tillgängligt. Tänk vilken förmån att kunna förkomma till honom i alla situationer. Det finns många spännande saker och nu kanske ni tycker, det var ju inte några nyheter han kommer. Utan det var ju, alltså det är lätt att uppfatta det. Det blir för enkelt. Och det är enkelheten som just det enkla, att framför det enkla budskapet, det ligger mig väldigt på hjärtat att praktiskt kunna omsätta det i vårt dagliga liv. För jag har sett så många gånger när vi efter ett möte har varit i sjunde himlen och sen kommer måndagen och sen är det borta. Allting är kallt och allting är liksom nerrivet och det finns ingenting kvar utav det där. Och det är känslorna, ja, det känns inte bra. Herren är nog inte med, men jag känner inte honom. Han är alltid med. Det har vi ju hans löfte på. Det är vi som får ont och känner att nu är vi där på oss i och så. Gud står alltid fast hela tiden. Och han lämnar oss aldrig. Men det är vi som är en jojo som får upp och ner och tycker att Gud är konstig. Och den här enkelheten är ju en fara. Vi har ju en väldigt bra berättelse i Gamla testamentet. Och om jag skrivit rätt nu så är det andra konungaboken 5. Och det handlar om Naaman. Den arameiske kungens högste befälhavare. Och han var en stor stridsman. Modig men spetälsk. Och sen skickas han iväg då för det är en liten tjänare flicka. Som är i tjänst hos Naamans hustru. Hon säger då. Tänk om min herre, vår profet i den Samaria, då skulle han befria honom från hans betälska, säger den här flickan nu. Och Naaman berättar det här för sin herre då, och säger att så har flickan sagt det från Israel. Och kungen, han skriver, res du dit så ska jag skicka ett brev till kungen. Och när han kommer där till Israels kung och det här brevet till mig, då blir han arg där och tycker att det är jag Gud, så jag skulle kunna döda och göra levande, eftersom denne sände bud till mig att jag ska befria en man från hans betälska. Lägg nu märke till och se hur han söker strid med mig. Han såg detta som att det är en utmaning som ingen, jag kan inte anta den för att jag kommer förlora. Så det är en uppvigling. Och sen när han då, Guds Elias, eller förlåt Elisa, hörde att Israels kung hade rivit sönder sina kläder och sände, han bud till kungen, varför rivit sönder kläderna, låt han komma till mig. Så ska han förstå att det finns en profet i Israel. Och så kommer Naaman med sina hästar och vagnar och stannar vid dörren till Elisas hus. Och då sänder han bud till honom och så säger han, alltså en liten tjänare förmodligen som kommer ut där. Och så säger han då så här att gå iväg och tvätta dig 7 gånger i Jordanfloden. Så ska ditt kött bli friskt och rent och du blir ren. Du ska bli friskt igen och du ska bli ren. Alltså den här Naaman kommer med hela sitt pampiga följe. Och så kommer ut lite tjänare. Elisa börjar bry sig inte om att gå ut. Så säger han, gå och tvätta dig där. Så blir det bra. Och då blir Naaman, han blir arg, sur. Och sen rider han iväg. Och då säger han så här, ja, jag trodde ju han skulle gå ut till mig och träda fram och åkalla Herrens namn, sin Guds namn, och föra sin hand fram och åt över stället och ta bort smetälskan. Och sen ännu värre så säger han, är inte Damaskus floder, Abana och Pappa, bättre än alla vatten i Israel? Alltså dels blir han störd över att han inte blir behandlad på rätt sätt. Han blir inte bemött som man har förväntat sig. Och den här gudsmannen, han gör ju inte som Naaman har tänkt och för sin hand där. Och sen var ju de här floderna var ju smutsig med. Och det skulle han kliva ner därför. Så att sen kommer det då. Då kunde jag lika gärna tvätta mig i den för att bli ren. Så vänder han sig om och får iväg. Men han tjänar ju fram till honom och talar om för honom och säger, min fader, om profeten hade begärt något svårt av dig, det skulle du inte ha gjort det då. Hur mycket mer nu då han endast har sagt till att tvätta det så blir du ren. Och då får han och doppade sig i Jordan 7 gånger som gudsmannen hade sagt. Och hans kött blev friskt igen. Som en ung pojkes kött och han blev ren. Och det är det som är faran lite med en för enkel förkunnelse. Tänker sig om, men det var väl inga nyheter. Nej, det kanske inte är nyheterna som är det viktiga, utan det är att få påtalat enkelheten och tillgängligheten av Guds evangelium till alla. Och det är inte för svårt. Det finns ingen som kan säga inte förstå det. Så när någon säger en enkel lösning, så förkastar det inte, som många gör, och säger att det är inte tillräckligt för min intellektuella nivå, utan jag vill ha det lite mer avancerat. Och det kan man få naturligtvis. Man kan bygga på mycket som helst, men tappar inte kärnan. Jag har flera exempel. De skulle ju, alltså Guds folk skulle ju, när Josua tog över, så skulle han erövra Kanaan. Och det är ju ett exempel som belyser hur principen för Guds verk fungerar. Det står så här i vers 3, Josua 1:3. Det står lite innan att när Herrens tjänare Mose var död, sa Herren till Josua, min tjänare Mose är död, stå nu upp och gå över Jordan, du och allt detta folk, in i det land som jag ger åt Israels barn. Varje plats ni sätter er fot har givet er, som jag lovat Moses. Det innebär att de kunde inte stå utanför och förvänta sig det, utan de skulle gå runt på varje ställe för att de skulle få det som han hade lovat Mose. Alltså måste göra ett anspråk. För det är ungefär så här, varför ska jag be? Gud vet ju ändå vad jag vill ha. Ja, det var likadant här. Gud visste ju detta. Men han ville att de skulle gå runt och göra anspråk på varje del av landet. Och hela tiden så bygger det på tro. Och det är ju så med allt här i ordet. Att tron måste komma först. Handlingen i tro kommer först och sen kommer resultatet. Och vi vill ofta ha det tvärtom. Vi ser resultatet först och sen kan vi göra handlingen. Men det allt sker på mitt emot eller på annat sätt i Bibeln. Du måste först visa förtroende för det Gud har sagt. Och sen så kom de till den här floden och den skulle de ju över den. Och då så får de en instruktion utav Gud hur de ska göra. Och sen när de kommer ner här i vers 15 så står det att när de bar arken kom de till jorden och prästerna som bar den med sina fötter rörde vid yttersta randen av vattnet i jorden. Som under hela skördetiden svämmar över alla bredder. Då stannade det vattnet upp. Det stannade det vattnet som kom uppifrån. Och det blev stående som en hög vall långt borta. Så det var inte förrän de satte fötterna vid den här yttersta randen som vattnet stannade. Det hjälpte inte att stå och titta på det och hjälpte inte att stå och be. Utan Gud väntade på att de skulle gå. Nu går vi. Och då är han där. Och stadfäst ordet. Och det är den principen som gäller för oss än idag. Fast vi vill gärna ha den tvärtom. Först stannar floden upp och sen går vi. Och så säger vi att vi går i tro. Ja, när de kom in en bit så kom de in på Jeriko också och dess murars fall. Och det var ju också en sån där beskrivning. Att här, ni ska gå runt den här och så vidare. Muren och trampa runt för att inta staden. Och det finns en noggrann beskrivning i Josua 6 om detta. Men då på sjunde dagen så ska de uppge ett härskri, blåsa i hornen. Och när folket hör ljudet från hornen så upphäver de ett kraftigt härskri. Då störtar murarna samman och folket drar in i staden. Var och en rakt fram intog den. Alltså det hade ju Herren sagt till om ni ska toga runt här ett antal dagar. Och sen när ni hör det här uppge ett härskri och då ska murarna rasa. Och det blir ju den ordningen igen. Man måste ju tro man innan de rasar så måste de handla på Guds ord. Men framförallt var och en går rakt fram och intog den. Alltså man visste sin plats. Man sprang inte omkring utan man gick rakt fram och gjorde det man skulle. Det är ungefär som vi som församling att göra den uppgift vi har med helhet att göra den. Och vara medveten om att vi är en del i Guds plan. Att inte springa omkring personen som kanske verkar intressant eller verkar mer uppseendeväckande utan håller oss till det som vi känner att Herren har lagt ner i vårt hjärta. Och då kommer även en gång till så berättas det om Rahab som var med i bland trons hjältar. Den här kvinnan plötsligt som inte var något värt. Hon nämns ibland trons människor, trons hjältar. Och då, den här kvinnan, står de så här, går in i sjökans hus, för ut henne därifrån tillsammans med alla som tillhör henne. Så som ni har lovat henne med ed. Då gick de unga män som hade varit där som spejare in och förde ut Rahab. Och hennes far och mor, hennes bröder och alla som tillhörde henne. Hela hennes släkt förde ut och lät dem stanna utanför Israels läger. Men allt, men staden och allt som fanns i den brändes upp. Och så vidare. Sjöken Rora brändes fars hus och alla som tillhörde henne lät Josua leva. Hon bor bland israeliterna än idag därför att hon gömde spejarna som Josua hade sänt för att bespeja Jeriko. Alltså så mycket besvär och så mycket omsorg för att rädda en person mitt i allt denna striden. Så har Gud omsorg om en människa som står så lågt ner på samhällsskalan. Och hur mycket omsorg har han då inte om oss idag? I alla situationer, i allt vi kan hamna i. Vi alla har behov på olika sätt. Och beroende på hur vi befinner oss i livet naturligtvis. Men behov finns. Och det är inget, nu kan man tycka sig att det händer det inget så inte tillräckligt tro. Och tro är enbart att lita på Gud. Det är det enda Gud vill, att vi ska lita på honom. Och sätta först att han vill och han kan och vi får förvänta oss. Det finns en fiende som vill göra tvärtom. Själa, slakta och förgöra hela tiden. Som vill, när detta möte är slut, så vill han hälsa att ni glömmer allt det här. Och sen tycker ni det var inte mycket han kom. Men jag lovar, bit märke i det, bit fast det och beskydda det mer än guld och mer än silver, så kommer det att få resultat i våra liv. Och det är mycket som sagt som vill ta vår tid och vår anspråk, och det är jättelätt. Det är jättelätt att tappa fokus. Och sen kommer man på, kanske efter en tid, att man springer åt sidan och glömt mycket. Men då är Herren där, hans nåd är stor. Han tar alltid emot oss. Han säger inte att det får vara nog nu, utan han är alltid med öppna armar. Ni vet det, David, det var en man efter Guds hjärta. Och varför var han det då? Han gjorde så mycket fel och ställde till det. Men ändå så stod det att han var en man efter Guds hjärta. Jo, därför att han i alla situationer han gjorde insåg sitt fel, så ångrade han sig och han kastade sig på Herren. Han var helt hjälplös och bara slängde sig oreserverat i Herrens armar och ropade till honom. Och han fick det omdömet att han var en man efter Guds hjärta. Och trots alla de här ljusa, positiva sakerna så vet vi att vi får gå igenom mycket. Lärjungarna fick ju igenom mycket. Guds folk i gamla testamentet ska vi inte tala om hur de hade det och hur vi många gånger idag har det som kristna. Ibland så talas det om framgångsteologi, vilket egentligen innebär att det är Guds rike som ska ha framgång. Och det står ju Gud för framgången. Vi kan bara göra det lilla vi har och bidra med, och resten sköter han. Men mitt i striden, det absolut viktigaste är att inte tappa fokus, att förlora fokuset på Herre, på löftena, utan påminna oss om det när det är som värst. Romarbrevet 8:37. Mitt i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. Alltså inte genom honom som ska älska oss eller kommer att älska oss. Han har älskat oss och gör så fortfarande. Det är ett faktum. Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller någon som ska komma, varken makter, höjder eller djup eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre. Amen. Herre, jag tackar dig för att vi har fått läsa ditt ord här, ta del av det och påminna oss om det du har sagt. Framförallt påminna oss om och hjälp oss nu Herre att ta och öppna hjärtan, att låta den heliga ande Låt den här sjunka djupt ner i våra hjärtan för att det ska slå rot, växa sig starkt och bära frukt i våra liv. I var och ens liv på det sätt som du vet behövs. Tack för att vi får vara trygga i dig och att vi inte behöver leva på någon prestationsångest, utan vi kan bara kasta oss på dig. Och du älskar när vi kommer till dig med en barnslig enkel tro. Vi lägger nu resten av mötet här i dina händer. I Jesu namn vi ber. Amen. Det blir ju lite tillfälle här strax till förbön om ni skulle vilja någon och hjälpa i bön och så vidare. Så det är bara i så fall att efter Victoria har sjungit någon sång här, så blir det tillfälle det. Amen.
Det var väl härligt. Den sanna enkla tron. Det har Rolf alltid predikat. Vi hade närradio i 10 års tid. Och då talade han alltid om tron. Den enkla tron. Och sen det här med bönesvar. Man kan tycka ibland att man aldrig får några bönesvar. Men det står faktiskt i ordet att Herren svarar i rätt tid. Så det är väl härligt. Nu ska Victoria... Eller? Det var den unisona sången först av Carina. Välkommen fram. Och då ska vi sjunga också en sång som jag är jätteglad att jag fick välja. Och det var en sång som min lilla pappa alltid sjöng. Och det är sång 498.